Att leva hälsosamt är ett nytt ideal. Vi förväntas alla träna, äta rätt, sluta med allt onyttigt och därmed leva längre, friskare och lyckligare. Det är inte bara vi själva som förväntas ta ansvar för vår hälsa. Experter, forskare och inte minst politiker är mycket engagerade i vår hälsa, eller det som kallas för folkhälsa. Men vad är egentligen en förbättrad folkhälsa? Och kan politiker ordna det? Och hur vet man vad som är sant och falskt i hälsodebatten? Finns det verkligen något som är rätt för alla? I podden Hälsa för ohälsosamma försöker jag, Dovd Ebrard, bjuda in kunniga och intressanta personer för att diskutera hur vi ska förhålla oss till hälsa, vilket ansvar vi har själva och vilket ansvar politikerna har. Vem ska bestämma över hur vi ska dricka, äta, snusa, sova, röka eller träna? Hej, välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Idag i det första programmet har jag tre gäster. Jag har på telefon Karin Larsen som är professor och överläkare och avgick som rektor på GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan i somras efter att ha varit där i 10 år. Hon skulle kanske kunna svara på frågor om senaste forskning kring hur man får människor mer hälsosamma. Eller vad tror du, Karin? Välkommen.
Tack. Självklart är det så att jag tror på och verkar för att människor ska vara mer fysiskt aktiva och på så sätt bli mer hälsosamma. Sen följer nog det andra ganska mycket med och får mindre betydelse.
Ja, det låter bra. Vi återkommer till dig. Och här i studion så har vi Johan Ingerö, tidigare presschef för före detta KD-ledaren Göran Hägglund när han var socialminister här. Och du har också varit redaktör för den liberala tidskriften Neo som väl är nedlagd.
Ja, tyvärr.
Tyvärr skulle vi säga. Och idag jobbar du på Timbro och är ansvarig för sociala frågor.
Stämmer.
Och du har skrivit en del artiklar både om problemen med alla de här generella matråden och lite kring det här med folkhälsopolitikens mer diffusa inriktning.
Mm. Stämmer. Jag tror väl att det här är väl ett område där vi måste acceptera att det inte finns en tröjstorlek som passar alla. Vi fungerar väldigt olika, har lättare eller svårare att falla för olika typer av frestelser. Och det är inte helt lätt att komma åt på politisk väg, och frågan är om det ens är nödvändigt.
Ja, så du menar att den här... Det man håller på med i riksdagen, det är tveksamt.
Ja, ganska ofta är det det. Ganska ofta är det ju fokuserat på olika typer av pekpinnar. En slags moraliserande snarare än en uppriktig vilja att nå mål, tror jag också. Det är kanske det största problemet i folkhälsopolitiken, att de som utformar folkhälsopolitik tittar inte alltid på vad som ger det bästa resultatet relativt dagens situation, utan man tittar på någonting som man tror är önskvärt och sen vill man få alla andra att tro och tycka samma sak.
Ett utopiskt tänkande helt enkelt. Okej. Okay. Ja, vad säger du om det? Erik Hörstadius här, du deltar i just nu väl i Biggest Loser VIP. Du skriver också på en bok om hur man går ner i vikt.
Ja.
Och sen har du tidigare, du har varit krönikör i Runner's World. Du är krönikör och journalist och en massa annat. Vad säger du om Livsmedelsverkets teorier om att undvika fett? Och att äta enligt tallriksmodellen och sådana här saker som...
Innan jag säger någonting om det, du hade ju lovat att berätta i presentationen att jag har fullföljt 11 maratonlopp under mitt hittills så korta liv på 53 år.
Ja, det är faktiskt väldigt imponerande. Jag har fullföljt ett, kan jag säga.
Titta inte på mig. Det beror på, får jag lägga upp alla mina såna här 8-9 kilometer rundor?
Nej, det går inte till så.
Fan.
Svaret alltså noll.
Och Karin då, som borde som professor och överläkare på GIH, borde jag åtminstone sprungit 20-30 eller?
Nej, jag har väl sprungit en del halvmarar och Vasaloppet, men inte sprungit någon mara.
Nej, det låter ändå imponerande. Ja. Okej, fortsätt Erik.
Jo, men att jag blev inkastad i Biggest Loser VIP, det var ju liksom inte för mina blåa ögons skull. Utan jag har alltså dragits med tjockhetsproblematik hela mitt vuxna liv. Och ibland lyckats liksom springa ner mig 10-15 kilo och sen gått upp dem igen och så vidare. Och jag har ju legat på faktiskt som mest bortåt 135 kilo. Och jag är ändå inte jättelång, jag är 187 centimeter. Så. Nu är jag betydligt smalare. Men alltså, jag menar så att folkhälsa är ett jätteområde. Det finns väldigt många människor som lever ett sämre liv både liksom mentalt och fysiskt än de skulle kunna göra om de hade nycklarna när det gäller kost och motion och så vidare. Och ett problem är att det finns så otroligt många motstridiga råd och tips och sånt där, så det är svårt att orientera sig i den här djungeln. Men om jag ska börja en liten grej till dig, Karin, här, det är att du tryckte hårt på motion, om jag uppfattar dig rätt, att man ska röra på så mycket. Jag menar ju att många människor äter väldigt fel. Jag har definitivt gjort det i mitt liv. Så att jag, för mig är liksom kosten, det börjar där, vad vi stoppar in i maskineriet. Stoppar vi in rätt saker i våra kroppsmaskiner, då kommer vi också att röra på oss mer och röra på oss med större glädje. Så för mig börjar med kosten och inte med rörelsen. Men det där kan det...
Men det här är intressant. Vad tycker du, vad säger du om det, Karin? Som Erik säger, att det är kosten som är A och O här.
Kosten är viktig på ett sätt. Och det är lite... Har man svårt för att vara fysiskt aktiv så är det ju lättare om man först går ner något kilo. Som man kanske gör om man äter rätt. Men det är också så att ur folkhälsoperspektiv, om vi inte bara pratar viktnedgång utan andra hälsoaspekter, så är den fysiska aktiviteten viktig och gör också att man mår bra.
Alltså där håller jag ju med dig till 100%, för det finns otroligt stora hälsovinster på att röra sig. Men vad jag märker hos många människor, det är att de vet inte vad de ska stoppa i sina kroppar, för de kan liksom inte, det är så många råd och tips i media från dietister och så vidare, så de går mot varandra.
Men det håller jag fullständigt med om. Johan, vad tänker du om det?
Ja, men precis så är det ju. Alltså, vi fungerar ju väldigt olika, och om man då läser 10 olika artiklar, så kommer, då kan man tänka sig att 10 personer som läser 10 olika artiklar med såna här råd, oddsen är överväldigande att de kommer få råd som inte funkar, och så känns det som ett misslyckande, och så tröstar man sig med nästa ostbågspåse. Det är väldigt lätt att fastna i misslyckanden när man försöker vara hälsosam. Det är ju den stora paradoxen. Man springer 3 kvällar på raken och sen sitter man där med verkande vader, och så dröjer det så länge innan man kan komma igen att man liksom tappar sugen fullständigt. Så att det är väl också en del av det här, att det finns ett slags kollektivt höjande av förväntningarna på våra vackra kroppar och vår hälsosamma livsstil som är allt svårare att leva upp till.
Ja, det kan jag hålla med om. Karin, vad tycker du?
Nej, men alltså det finns ju en risk att när man säger att ut och motionera, att man gör just som du säger. Man går ut och springer 3 kilometer och så har man bara ont i hela kroppen sen. Och det har inte gett några endorfiner eller någonting annat som gör att man mår bra efteråt. Så även där behövs ju ganska djup kunskap om hur kroppen fungerar av den som ger råden hur man ska börja träna. För vitsen är ju faktiskt att man ska må bra av sin träning, och då krävs det att man gör det på ett specifikt sätt som man får endorfiner och i kroppen när man tränar.
Ska man inte framförallt, tänker jag som psykiater, ska man inte framförallt gilla att göra det? Att det så att säga är någonting som man tycker är inte bara någonting som man ska göra för att av någon slags moralistiskt skäl. För jag tänker ju så här, att om man tittar på hur länge vi lever till exempel, så är det ju så att trots att vi äter rätt sunkig mat och vi rör oss för lite och så här, så lever vi ju längre och längre och längre. Så man undrar ju lite, är det här överhuvudtaget ett problem?
Så får jag bara störta mig framåt här och säga att det är ett jätteproblem. För man kan inte bara fokusera på medellivslängd.
Nej, man ska må bra också.
Dessutom vet vi inte hur mycket längre vi skulle kunna leva som goda hälsosamma år om vi liksom förstod våra kroppar och det vi stoppar i kropparna bättre. Men det är också så att det levda liv vi har, alltså många underpresterar ju både liksom när det gäller att njuta av livet, att ta sig för nya spännande projekt, att känna pigghet, känna energi, det som gör livet värt att leva. Jag vill bara att vi ska vara konkreta på en punkt här, för att vi har pratat om att det är olika kostråd. Och nu ska jag inte göra tokreklam för den ena skolan eller andra, men en sån stor strid som har pågått i åtminstone 50 år, det är ju, vad är den stora boven, är det fett eller kolhydrater? Och då var det ju så att Livsmedelsverket och inte bara i Sverige utan många länder, så sa man ta ner fettet och käka kolhydrater. Det var liksom det råd man gav till befolkningen, och befolkningen lydde. Och man har inte sett några liksom förbättrad folkhälsa utifrån de råden, om man tittar till exempel på övervikt. Övervikten har ju liksom ökat i västvärlden.
Fast vi lever längre.
Jo, men det skulle vi kanske
ändå, ja, vi kunde ha levt ännu längre.
Så att det här, alltså, om man kommer med råd som inte verkar få effekt, då frågar man vad vilar de här råden på för vetenskaplig grund och så vidare. Det finns också frågor att ställa om vilka har betalat den forskning som kommer fram till de råden och så här. Det här gör ju att människor uppfattar ju att de viktminskningsmetoder som har skrivits ut inte har funkat så bra. De uppfattar att nu kommer helt nya idéer. Det kanske är kolhydrater som ska problematiseras och inte fett och så vidare. Och så sitter man där som softpotatis, lite trött, orkar inte stå på sig träningsskorna. Och tänker, vad ska jag göra för att få bort mina 15 överflödskilon? De säger så olika saker liksom.
Ja, men det är vi helt
överens. Ja, men en problematik är ju just att man försöker hitta en quick fix. Att, det är ju faktiskt en totalt intag av kalorier som är det viktiga. Och det i relation till hur fysiskt aktiv man är. Man kan inte trolla bort kalorier oavsett om det är fett eller kolhydrater man äter. Så man ställer fel frågor. Men sen kan det ju vara andra saker som handlar om hjärt-kärlsjukdomar där fett är sämre än kolhydrater. Eller diabetes där kolhydrater är sämre, kanske sämre än fett.
Ja, jag ska inte debattera, Karin. Du vet så otroligt mycket mer om människokroppen funkar på liksom en vetenskaplig nivå än vad jag gör. Men alltså, kalorier beter sig ju olika i kroppen. Jag blir ju piggare om jag käkar liksom, om jag käkar mycket kolhydrater blir jag väldigt slö och hungrig. Och jag menar inte att det här gäller för alla, som Johan sa tidigare, att det är inte så att liksom one size fits all. Men om man, som jag troligen är insulinresistent, då är troligen kolhydrater någonting som sänker min energi. Så att det spelar liksom faktiskt roll vad man stoppar i sig. Inte bara hur många kalorier och hur mycket, utan också vad för sorts kost det är man stoppar i sig. Det finns ju bättre och sämre kostval.
Ja, jo, men då handlar det ju faktiskt inte om mat, utan då handlar det om snacks. Då handlar det om godis, det handlar om snabba kolhydrater och det handlar inte om de långsamma kolhydraterna.
Ja, säger du, och det finns ju mycket forskning som pekar åt motsatt håll, men
om man tittar på det så här istället, då att det finns vissa vetenskapliga sanningar som man kan bevisa i ett laboratorium eller vad som helst, men det som är svårare att hantera med den metoden, det är att människor fungerar så himla olika, att vissa människor har otroligt lätt att söka sig till en chipspåse medan andra inte tycker att det är speciellt lockande. Och om man då tänker sig att man är en person som gärna småäter, som blir sugen hela tiden, då är det ju inte bara kalorierna som är poängen, utan då handlar det om vad man kan stoppa i sig för att minska suget. Och det är väl det som är poängen med att äta ganska mycket fett.
Det är väl det
som
de som pratar om fett säger. Att, det, ja, du,
och
det
är att ju, liksom stabilisera blodsockerkurvor och mycket annat.
Ja, du blir mätt längre tid för det första. Det är ju det som är mer problematiskt
med kolhydrater. Då kommer man ju åt kaloriintaget bakvägen.
Precis, inte att man förbränner mer, men eftersom man är mindre hungrig så äter man mer. Och man trillar mer sällan ner i diket och gör det här dumfrosseriet. För det är ju påtagligt. För min medkompis, medtjockis på slottet, Kalle Moreus och jag, vi funkar väldigt dåligt när vi liksom käkar kolhydrater. Då blir vi mycket hungrigare. Då risken för att man överäter är större när man är väldigt hungrig än när man är mätt och belåten på den här biffen med mycket majonnäs. Mm.
Och då kommer nästa fråga, hur ska man då, om vi nu säger så här, ja, det är lite, man kan ifrågasätta, vad är värst? Är det kolhydrater eller är det fett? Och där råder ju delade meningar. Men om vi nu säger att vi ska komma åt det här, att människor trots allt äter för mycket fett, de äter för mycket kolhydrater, hur ska man komma åt det? För att om vi tar det här med riksdagens inställning är ungefär att vi ska det vet jag inte, det är ingen som har sagt att man ska göra det än så länge, men det är så att säga i farans riktning, så ser det ut som att vi är på väg åt någon form av kolhydratskatt eller fettskatt och så. Är det en bra lösning på det här problemet? Eller vad
alltså man kan säga att de här otroligt olika idéerna om vad som är en nyttig kost pekar väl på att politikerna ska kanske inte straffbeskatta en viss makronutrient. För att på 80-talet hade alla politiker sagt att vi ska straffbeskatta fett. Nu skulle nog många politiker säga att vi ska straffbeskatta socker. Och sen om 10 år kanske vi säger någonting annat. Va? Så att det är inte helt lämpligt kanske att sätta skattevapnet i händerna på politiker som inte heller vet. Ja, men på många områden.
De har väl skattevapnet.
Men jag ska föra in och fråga om det här, tror jag Karin och jag kommer verkligen vara 100% överens. Och det är ju, oavsett hur man ser på det här med fett och kolhydrater och protein och bla bla bla, så är det så att kan man liksom välja det nyttigare fettet, kan man välja den nyttigare kolhydraten. Om vi tar då liksom det här snacksätandet, liksom fredagsmyset, Det är klart att det är skillnad på vilken olja man har friterat pommes fritesen i. Det är klart att det är skillnad på hur mycket socker det är i den dipp man tillsätter, det dipppulver man tillsätter gräddfilen. Ja.
Vad säger du om det, Karin?
Nej, men alltså självklart är det man, alltså själv så jag läser ju alltid på innehållsförteckningen vad som finns i den mat jag köper, oavsett vad det, liksom, om det är snacks eller vad det nu är för någonting. Och det finns mindre onyttiga saker som man kan stoppa i sig oavsett vad det är. Och det är väl det som är min ingång, och det är att med motion så spelar det inte riktigt så mycket roll vad du äter för någonting.
Ja, men det där blir lite så, jag som löptränar väldigt mycket, som jag tycker är kul att springa och sådär, ändå gick jag upp från liksom 90 kilos kille till 135 kilos kille under lopp, alltså med, från typ 35 till 50, och tränade jättemycket. Motion och vilja var liksom inte bristvaror hos mig, utan jag kunde inte kontrollera min aptit, och jag har hittat några nycklar som kanske inte alls passar för alla, men det här att stoppar vi in fel i den egna kroppen, då löser inte motionen problemet.
Nu är det ju så att motion kan ju vara bra av helt andra skäl,
som vi sa tidigare.
Som vi är inne på, men det kanske inte löser just alla fall när man då har svårt att hålla sig från snacks och snask och olika godis och sånt här. Vad säger du, Johan, om det som Karin och Erik har debatterat lite om här?
Nej, men det är väl alldeles uppenbart att skatter inte är någon lösning. Det är redan idag dyrare att köpa mjölkchokladen och köpa selleri, och av någon anledning så köper folk mjölkchokladen då. Det är ju helt enkelt så att i ganska många sammanhang så föredrar vi mjölkchoklad framför selleri.
Jag vet inte vilken, hur tänker du nu?
Jag vet inte vilken skattenivå man skulle behöva komma upp i för att neutralisera människors preferens för mjölkchoklad över selleri, men jag gissar att skulle behöva vara drakonisk.
Ungefär som tobaksskatt då. Kanske.
Ja, det kan man säga. Sen är ju nästa problem, vilket ju delvis tangerar det här, är att när man väl har börjat ta ut de här skatterna så börjar de användas till en massa annat i offentliga budgetar, och sen så vill man liksom inte ta bort skatterna ens om problemet löser sig. Och ja, det ser vi ju till exempel i tobaksbeskattningen, att vi har vissa typer av tobak eller för den delen nikotin som det vore önskvärt att folk gick över till från tobaksrökning, som är definitivt med god marginal den mest farliga varianten. Det finns ju inga politiska förslag om att ha någon typ av differentierad skatt där, utan där betraktar man tobak som
all tobak är lika farlig.
All tobak är lika farlig, men vad det egentligen handlar om, det är att alla tobaksskattekronor är lika roliga att bränna i offentliga budgetar.
Så skulle det kunna vara. Och då menar du att det skulle kunna hända om man hade någon skatt på det här? Där man skulle ju kunna tänka sig att man hade någon differentierad variant där det mest obehagliga transfetterna var beskattade, men inte var...
Transfetterna är faktiskt mer eller mindre borta ur svenska livsmedelsbutiker.
Ja, men det finns ju såna här special... Men om jag bara säger så här...
Folkhälsopolitiken har varit lyckosam.
Politik då, antar jag, inte skattepolitik.
Nej, men folkhälsopolitiken, för att man har ju faktiskt, rättar man fel här, Karin, men visst har man mer eller mindre förbjudit transfetter i det normalutbudet i butikerna.
Ja, sen finns det ju andra oljor som inte är så nyttiga och kanske inte så nyttiga för världen heller ur ett ekologiskt synvinkel, men...
Det underbara med transfetterna, där var alla överens, det här är dåligt. Men som de andra sakerna vi har tagit upp, där är vi fortfarande, folk debatterar ju oense.
Men det vittnar ju om, så fort det är enkelt, det är som branschen som sådan, de fasar ut transfetter därför att ingen vill ha det, de tycker att alla tycker det är skadligt, ingen vill befatta sig med det här. Men problemet, som du säger, Erik, det är att de här andra grejerna, det är så otroligt mycket motstridiga uppfattningar. Och dessutom tycker jag, som jag vill lägga in, är att vi faktiskt lever längre och längre i alla fall. Även om du, Erik, inte tycker det är så himla positivt, så tycker jag att det låter... Ja, du säger ju det. Du får ju sjuka.
Jag menar att man ska lägga liv till sina år och inte bara år till sitt liv.
Men då säger du att folk är sjuka väldigt länge, och det säger inte jag. Jag säger att folk är i allmänhet ganska friska tills de blir sjuka sista åren innan de dör. Och det är oavsett hur länge man lever.
Nej, men där är det väl så att vi hoppas ju på att vi ska ha fler friska år och inte bara leva längre med hjälp av sjukvården. Men det har varit en stor del livslängdsökning med hjälp av sjukvården. Men vi har ju också år som är friskare, men vi kan göra ännu mer när det gäller friska år. Så att, och det är både kost och motion som krävs där.
Men då vill jag ändå, du ska få komma in också Johan, men då vill jag ändå slå ett slag för att, som jag tror alla här egentligen är, i grunden är överens om, men man måste ju vilja det här. Alltså för att det här ska vara någonting som kommer få en impact för människor, så måste ju människor faktiskt tycka att det är viktigt att äta på ett visst sätt, eller det är roligt att motionera på ett visst sätt eller så. Och då är ju frågan, hur gör man det?
Jo, fast nu tycker jag att nu hamnar vi lite grann där folkhälsodiskussionerna brukar hamna, nämligen i den här lite sossiga one size fits all-modellen, huruvida vi lever...
Det var alltså, inte så jag menar.
Nej, jag förstår. Men om vi tänker så här då att... Om vi tittar istället för på hur gamla vi blir, just nu blir vi väl 80-85 ungefär, beroende lite på om vi är män eller kvinnor eller så. Men det intressanta, det är ju egentligen att titta på hur stor andel når inte 50. Sådana saker, alltså angripa problemen mer där de finns istället för att hela tiden prata väldigt makro. Och anledningen till att vi ofta pratar makro, det är att det är så alla politiska lösningar funkar. Det handlar om att försöka hitta en generell lösning på ett generellt problem. Och ofta fungerar inte det så himla väl. Vi har till exempel gratis tandvård för alla barn i Sverige. Och likväl är det så att om du liksom kollar munnen på ungar lite beroende på var de bor, så märker du att ungar i Tensta har 10 gånger så många hål vid 10 års ålder som ungar i Täby har. Och det här är ju, tandvården kan ju inte bli billigare för barn.
För den kostar inget.
För den kostar ingenting. Nej. Ur plånboken på det viset. Och då är det annat som måste till. Då måste vi fundera över var finns ett visst problem. Det är inte så att alla går runt och är överviktiga eller har jättemånga hål i tänderna eller någonting. Och sen tänka lite mer spetsigt när det gäller politiska lösningar. Och också, och det här är ju jättekontroversiellt i folkhälsokretsar, också faktiskt prata om harm reduction. Hur minskar vi ett problem samtidigt som vi erkänner att det förmodligen inte kan lösas till 100%?
Vad är det som är så kontroversiellt med harm reduction?
Jag vet inte. Jag kan inte för mig är det liksom, det är bortom min förnuftsmässiga horisont. Men jag vet ju från både politik och myndighetsperspektiv så är det här ohyggligt kontroversiellt. Det ska vara nollvisioner för precis allt. Och det ska inte finnas, ingen ska testa någon typ av narkotika vid någon period i livet och så vidare. Och det spelar liksom ingen roll hur uppenbart orealistiskt det är. Därför att vi landar ändå alltid där.
Jag bara får upp en tanke i huvudet när du säger harm reduction, och det när det gäller klassiska sådana områden som tobak och narkotika, då är det ju många liksom medborgare skulle hålla med politikerna. Jag gör det, ingen av oss i rummet gör det här, Karin vet jag inte, men man gillar inte narkotika, man gillar inte tobak. Alltså alla är överens om att det är liksom dåliga grejer. Och så vill man så att säga på olika sätt bringa ner tobaksbruket och narkotikabruket. Men när det gäller choklad och alltså kul mat, det är ju ingen som vill ha nollvision där. Det är ju ingen som säger att vi ska inte njuta i fredagsmyssoffan med chips eller choklad. Vi kanske ska göra i mindre volymer och inte varje fredag. Och det ska helst vara liksom en nyttig choklad.
Så men det där är jätteintressant. Alltså därför att det finns ju flera områden där man kan göra så. Man kan byta ut en viss typ av mat mot en annan. Och sen så finns det områden där man inte kan göra så. Den som är alkoholist till exempel vinner ingenting på att försöka byta från stark sprit till öl. Där problemet kommer kvarstå. Men när det gäller nikotin, då är det alldeles uppenbart att det är bättre att röka e-cigg än att röka papperscigaretter.
Och när det gäller choklad då? Hur kommer det in där? Vad skulle du byta till då?
Ja, precis. Jag vet inte.
Vad säger Karin? Det är experten.
Men där handlar det ju om hur ofta man äter det.
Ja, mörk choklad är ju intressant. För det var ju någon studie som visade att det var väldigt nyttigt. Sen visade det sig i alla fall, om inte jag har fått fel för mig, att det där stämde inte alls. Utan det var någon konstig bias i den där forskningen. Men jag är kanske felinformerad i den frågan. Men
nej.
Det var så.
Nej, men alltså man ska väl inte äta, men den anses väl vara mindre farlig därför att den är renare i sina ingredienser. Så att det är väl den orsaken. Men Sen tycker jag att vi glider lite från ämnet, för nu börjar vi komma in på alkohol som i och för sig är en stor kaloribov i sig som leder till övervikt och andra sjukdomar. Och rökningen är ju också ytterligare en annan faktor som kan påverka medellivslängden. Men om vi håller oss till det här med kost och motion, så är det ju ändå så att det är två aspekter som vi kan utveckla, och det finns studier som visar att om man i hälso- och sjukvården tar upp de här frågorna med de som träffar hälso- och sjukvården, då blir det förändringar. Det är likadant i barnhälsovården. Om man skulle ge ett, det finns ett tydligt uppdrag till sjukvården idag att bedriva folkhälsoarbete, men det läggs inga pengar på det mer än då på BVC och MVC där, som har ett rent folkhälsoarbete som uppdrag. Men i övrigt så bedriver sjukvården väldigt lite av det här, och ändå vet man att det har effekter.
Och då, men det jag funderar på är det här med bedriver man, alltså du säger att man bedriver egentligen bara de här folkhälsoarbetet på BVC eller lite grann information där. Men hur kör man harm reduction? Om vi pratade mycket om harm reduction här och när det gällde alkohol och tobak. Och så här. Hur tänker man harm reduction? Är det något problem med harm reduction när det gäller det här? Att man byter ut lite mer besvärliga kostprodukter till lite bättre, men inte fullt. Alltså, du byter inte till broccoli, utan du byter till linschips från vanliga chips till exempel. Hur tänker man kring det? Vad forskningsmässigt och...
Ja, alltså det har jag inte sett någon forskning på, men just när det gäller fysisk aktivitet så finns det ju både bevis för att det har effekt. Det finns ett system att alltid ordinera fysisk aktivitet först före alla andra ordinationer som heter fysisk aktivitet på recept.
Ja, just det.
Och det utnyttjas på tok för lite mot vad vi skulle kunna göra. Och det behövs ju dessutom användas som primärprevention, det vill säga innan sjukdom har uppstått. Så när man kommer med snuva till doktorn, då ska man få ett kostråd och ett råd om fysisk aktivitet. Så varje besök i hälso- och sjukvården ska vara preventivt och också då informerande över vad man just då vet om vad som är nyttigt. Och det kanske som vi pratar om inte stämmer om 10 år. Då kanske det är igen fettet som är boven.
Då får man ändra.
Men vi kan bara jobba utifrån vad vi vet idag. Och vi vet att fysisk aktivitet går att öka genom att ge information.
Men om man får bara återkomma till det här harm reduction perspektivet på det här. För att jag tror att väldigt mycket, vi inledde lite kring det här med Erik. Som, man gillar att springa kanske. Vissa gillar absolut inte att springa. Och jag som psykiater, jag ger ju ofta råd till väldigt många av mina patienter är väldigt stillasittande av olika skäl. De mår psykiskt dåligt. Och så här, då ger jag rådet att de ska ta en, alltså de ska gå ett varv runt kvarteret. Det här gör ju, i och med att man sätter så stora, alltså jag tror den här moralismen sätter, det förstör för människor. Istället för att man från sjukvården, som inom psykiatrin eller primärvården kanske ännu mer, som Karin säger, tror jag är jätteviktigt, att primärvården säger, men gå ett varv runt kvarteret varje dag, och att det räcker, så att man inte ger folk dåligt samvete för att de gör kanske lite för lite. Sen ska de naturligtvis öka det där. Det räcker inte med att gå ett varv runt kvarteret i 10 år, men man måste börja någonstans.
Och när det handlar om ohälsosam livsstil, ohälsosamma matval eller att man rör på för lite. Har ni tänkt på uttrycket "Åh, jag har syndat. Jag åt chips igår och var syndat." Och när man kommer in i tanken "jag gör fel, jag är en syndare", då är det lätt hänt att eftersom jag ändå har börjat mumsa chips och dricka läsk, då dricker jag upp hela flaskan och äter upp hela påsen. Men om man kunde etablera en gråzon i vilken det är bättre att äta lite chips och dricka lite läsk, det är mycket bättre än att ta hela påsen och hela flaskan. Då och komma bort från den här idén om att när vi har gjort fel, då är vi syndare. Det tycker jag är harm reduction på riktigt. För jag kan inte frälsa alla till liksom lågkolhydratkost, men alla som äter chips kan ju tänka på att ta chips med som är gjorda på bästa sätt och kanske inte äta hela påsen.
Men sen tror jag det är jätteviktigt det du säger om syndat också, att det här är ju som vi brukar säga i psykiatrin, att man får aldrig när man ska ändra någonting att förhålla sig till det som ett nyårslöfte. Därför nyårslöften är av karaktären att när du har brutit ett nyårslöfte typ 3 dagar efter att du satt upp det, då tänker du jag struntar i det här. Utan man ska alltid förhålla sig till saker som att även om du syndar, det är ett väldigt konstigt ord, för det gör på något sätt att då kan jag strunta i det, jag kan straffa mig själv. Så därav min tanke kring det här med nyårslöftet. Så även om du har då det gick inte riktigt bra den här gången, så tar du ett varv runt kvarteret nästa dag i alla fall, även om du inte kommer ut förra dagen, så att säga. Det är väl så. Men jag förlåt Karin, du skulle säga någonting, jag hör det.
Nej, men, och det är ju därför som jag propagerar så mycket för fysisk aktivitet, för att då gör det inte så mycket om man tar en lite extra chips, därför att man har gjort av med fler kalorier helt enkelt.
Om det inte är 4-5 påsar förstås.
Ja, det går att balansera det också. Jag har ätit en chipspåse varenda kväll hela mitt liv.
Okej, det är imponerande. Men bara om man avslutar här lite eller så här, börjar wrap it up lite så. Men vems ansvar är det här med hur vi ska förhålla oss till kost och motion och så. Vem är det, statens ansvar? Är det individens ansvar? Eller vad säger ni?
Oj, du ställer ju en fråga med världens längsta svar. Men det är klart att jag tror läkarutbildningen är fortfarande ganska få veckor man ägnar åt nutrition och kosten och så. I skolan så, alltså, på något sätt så diskuterar vi frågorna och är lite kritiska till det nya som kommer fram. Man ska vara kritisk till mig när jag som är Biggest Loser säger att jag och så här, det går bra för mig när jag inte äter kolhydrater. Så kritiskt öga, diskutera mycket och etablera en gråzon där det inte finns två lag i samhället, de hälsosamma och de ohälsosamma, utan vi kan alla röra sig i rätt riktning, och vi får inte ta bort idén om att njuta av livet också. Chokladen har sin plats.
Ja, och jag tycker väl i stort sett samma sak. Det är, som vuxen har man ett ansvar för sig själv, och man har sitt vuxen- och föräldraansvar också för barn som man har hand om. Men politiken har ett ansvar också, men där tycker jag snarare att vi borde fokusera mycket mer på att vara stödjande och mindre på att vara straffande. Jag tror till exempel att vi skulle kunna vinna en hel del genom att förändra, förbättra och bygga ut skolidrotten. Jag tror i grunden att ungar skulle behöva någon typ av lärarledd fysisk aktivitet varje dag. Det har man också prövat på lite olika skolor. Det visade sig vara rätt bra även för de akademiska resultaten.
Och det var väldigt bra, om jag förstod det, för framförallt för pojkar.
Ja, definitivt för pojkar, som är ju den grupp som alltså, pojkar klarar sig sämre i skolan än vad flickor gör. Och här fanns det en tydlig skillnad när de fick ett motionspass om dagen. Det är inte alla som får det hemma och så. Och återigen, där finns det klassaspekter. Vissa ungar växer upp i stora villor och har egna rum och kanske en tomt och liksom latcha och kasta boll på och sådär. Och andra ungar har inte det här. Mm. Och här grundas skillnader som politiken kan stödja mot, men inte liksom förbjuda eller tvinga mot.
Jag hänger med. Och Karin, vad säger du?
Nej, men jag tycker det politiken ska göra är just ge förutsättningar för att kunna leva hälsosamt i samhället och stötta de som inte har lyckats leva hälsosamt eller av andra orsaker får sjukdomar. Och att det ska börja så tidigt som möjligt för att grundlägga bra vanor med just idrott och hälsa i skolan, och att också kunna lära sig att äta nyttigt i skolan och fortsätta att ha bra skolluncher som barnen tycker om och äter.
Det låter bra det. Så du är också för att man har idrott varje dag?
Ja, det är jag.
Det är en sak som jag har fört fram i faktiskt många år. För att jag tror att det skulle... Är det någonstans staten skulle kunna ta en... jag tror att vi alla fyra här är överens om att statens ansvar ligger på den nivån, men inte straffande.
Men sen skulle man ju kunna vara liksom lite mer fantasifull från den offentliga sidan. För vi hamnar oerhört lätt i punktskatter och annat. En intressant sak som man har jobbat mycket med i Storbritannien, det är såna här så kallade social impact bonds, ett slags samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor, där ett företag kan då till exempel gå in med en ekonomisk bottenplatta och driva skolor som utifrån politiskt beslutade mål i ett visst område som är särskilt utsatt, så vill vi höja skolresultaten så här mycket. Ni får 5 år på er. Så och lyckas ni med det så ja, det finns allt möjligt att tjäna på det. Man kan tjäna rena pengar på det, men företag i Storbritannien använder också detta som en slags plantskola i sina egna managementmodeller. Ta en påläggskalv i koncernen, sätt dem på det här uppdraget och se hur de utvecklas som ledare. Det finns otroligt mycket att vinna på det här.
Otrolig goodwill.
Väldigt mycket goodwill för företagen. Det här skulle man kunna göra inte bara inom skola och sjukvård och äldreomsorg, utan man skulle också kunna göra det med rena hälsofaktorer. Se om vi kan få ner barnfettman i ett visst område via en skola som drivs på det här sättet. Det finns så himla mycket man skulle kunna göra som vi inte har testat, därför att vi alltid landar i förbud och punktskatter.
Och en 30 sekunders grej, vi ska titta på vår kultur lite strängt. Kanelbullens dag, klockan 3 fika, fredagsmys, lördagsgodis. Det är alltid så att vi förknippar gemenskap och mys med tryck i kalorier. Det ska vara okej att avstå från klockan 3 fika på jobbet. Eller hur?
Det finns väldigt mycket någonting som heter fredagsfys idag istället, som man propagerar för.
Bra.
Att familjen ska träffas och träna.
Fredagsfysmys då?
Det skakar vi hand på, Karin. Det lät underbart,
tycker jag. Ja, jag gillar fredagsfysmys. Mm. Det är en bra kombination, tycker jag. Det är lite harm reduction över den kombinationen. Tack Johan Ingerö, Karin Larsson och Erik Hastadius för att ni kom hit och pratade om det här. Det här kan vi prata om, som ni märker, hur länge som helst. Men det är nog dags att avsluta nu. Tack, hej.
Tack.
Tack.